Du lyssnar på första säsongen av en poddserie som släpps varje vecka under 12 veckor. Där jag träffar ledare och entreprenörer. Jag vill lära mig mer om vilka de är, varför de gör det de gör och vad vi kan lära oss av deras kunskap, utmaningar och framgångar. Och mitt namn, det är Johannes Hansen. I det här avsnittet träffar jag grundaren som tillsammans med sin barndomsvän Charlie Lindström har tagit Kimmy från en klassiskt inspirerande källaridé om att sälja färgglada solglasögon till coola människor till att bli ett stort fashion brand som burits av alla från Beyoncé till Kendall Jenner och Zlatan. Bolaget fortsätter växa lönsamt och är på väg mot internationell framgång med butiksöppning i New York. Vi pratar om miljarder som drivkraft. Hur man hanterar motgångar. Hur de har tänkt för att släppa nya produkter. Och vilka tips han har till någon som vill lyckas med e-handel idag. Välkommen till podden, Daniel Djurdjevic.
Tack.
Hur är läget med dig?
Mycket bra. Ja. Det är bra.
Om du skulle beskriva ditt mentala tillstånd just precis nu. Hur skulle du beskriva det?
Jag har jobbat för att det ska vara liksom väldigt avslappnat och lugnt. Men jag har fått liksom gå lite för snabbt tid, så jag är inte riktigt där än. Jag kanske landar om 5 minuter.
Ja, fattar. Du är också på väg att resa snart, eller hur?
Ja, har precis kommit hem och ska precis åka iväg.
Är det vanlig?
Nej, det är faktiskt mer en tillfällighet. Jag reser en del, men liksom inte varje vecka, utan kanske en gång i månaden.
Mm. Vi kommer in på dina veckor lite senare. Men först skulle jag vilja fråga, vad är du riktigt taggad på med Kimmy just nu?
Internationell expansion, kortfattat. Okay. Och det är väl liksom bakgrunden till att jag reser lite mer nu än jag gjort historiskt.
Just det. Jag såg något samarbete med någon stjärna inom skidor, va? Freeski-stjärna.
Mm.
Hur tänker man? Jag har gjort många samarbeten med personer, eller hur?
Mm.
Hur tänker man som varumärke när man ska göra ett samarbete så?
Jag tror att det har blivit liksom mer och mer fokuserat kring att man måste hitta liksom den här liksom gemensamma nämnaren som inte är identisk men tillräckligt nära för att ska uppstå någon typ av spark. Och liksom, yeah. Kan man hitta liksom vårt mål och liksom crossköra det med den här personens liksom vision eller framtidsmål, och att det liksom lite grann, liksom, inte knakar i fogarna, men att det liksom inte är helt straight forward, då kan det bli väldigt spännande.
Okej, okay, man söker en friktion också.
Ja, precis.
Ah, intressant.
Jag tror att det är friktionen som skapar en bra dynamik. Liksom.
Ah, intressant. Och satt ni nu, var det många namn på listan innan ni valde?
Just i det här fallet så var det ganska mycket en tillfällighet.
Yeah.
Och väldigt, ja men, tillfällighet, liksom mycket timing från både liksom hans och vårt håll. Och sen så var vi liksom snabba och förstod ganska snabbt att vi kunde hitta liksom den här gemensamma visionen, men liksom ändå med lite olika perspektiv på det, vilket gjorde det jäkligt spännande.
Kul. Jag tänker vi ska börja med lite nyckeltal.
Mm.
För att få lite kontext. Hur många anställda har ni?
45.
Hur stor omsättning och vinst?
173 miljoner och 4 miljoner vinst.
Hur mycket kapital har ni tagit in?
86 miljoner.
Hur mycket var bolaget värt senaste runda?
500 miljoner.
Hur många glasögon har ni sålt?
Måste jag veta. Det är inte 1 miljon, men det är mer än en halv. Så 600-700 tusen kanske.
Wow. Och vad är den snabbast växande marknaden nu?
USA.
Hur mycket tjänar du i månaden?
Pass.
Hur många timmar jobbar du i veckan?
En bra vecka 60, en mindre bra vecka 70.
NPS, ENPS, mäter ni?
Ja, senast det var väl 14-15 kanske.
Ja, på NPS, eller ENPS.
ENPS.
NPS?
ENPS, NPS vet jag inte.
Och vilket
för att vi inte mäter det, förlåt. Hade vi mätat det hade jag känt till det.
Och vilket nyckeltal är du mest stolt över, skulle jag säga?
Ja, vi hade väl en CAGR på strax över 70% innan vi stängde det här året. Och det är väl liksom någon typ av snitttillväxt sen start. Och det tycker jag är bra för ett bolag som omsätter strax över 170 miljoner och har funnits i 7,5 år.
Mm. Coolt.
Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, finansieringsbanken, och ett ledande komplement till storbankerna som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. Även om vi ser ett ljus i tunneln så är det många av oss som går igenom tuffare tider nu. Uppdelade betalningsplaner, projekt som skjuts upp och neddragningar som påverkar oss alla. Men med erfarenhet vet du också att det är i de här tiderna som det skapas möjligheter. Nya typer av kunder, nya marknader, nya satsningar och uppköp som slukar kapital. För dig som äger, driver eller leder ett medelstort företag på väg mot någonting större. Och med ett finansieringsbehov på 30-300 miljoner så är Norion Bank den partner du vill ha med på resan. Norion Bank är för dig som uppskattar snabba, raka och tydliga svar. Från ett bollplank som hjälper dig hitta en lösning och utmanar dig till att bli bättre. Norion Bank mäter inte närhet i antal kontor. De vill finnas till hands och ligga nära din affär. Därför behöver du inte ha ett akut behov när du tar kontakt. Det kan till och med vara en fördel att inte ha det. På så vis kan ni påbörja relation och få tid att lära känna varandra, samtidigt som ni utvärderar möjligheter och förbereder er för fortsatt tillväxt. Jag föreslår att du går in på norionbank.se och läser mer. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Jag tänker att det är många potentiella entreprenörer som lyssnar på det här.
Mm.
Och ibland får man ju frågan om man är osäker på att sätta igång med sitt företag eller undrar hur man ska börja. Så finns det vissa som menar på att man kanske inte ens ska börja.
Mm.
Håller du med om det?
Alltså från mitt perspektiv så jag har alltid varit väldigt riskbenägen. Är ganska positivt lagd och liksom snudd på naiv. Mm. Och det tror jag är ganska bra egenskaper om man vill liksom grunda ett bolag. Med stor risk för att det kan skita sig rent ut sagt, men i vårt fall så har det gått ganska hyggligt. I vårt fall så var det liksom aldrig någon tvekan om att vi skulle göra det här, utan jag och Charlie har känt varandra länge och liksom känt till varandras liksom styrkor och svagheter ganska väl. Och vi fattade nog ganska tidigt att vi hade en bra liksom founders-dynamik utan att fatta det. Does that make sense? Alltså vi förstod liksom att det var tydligt att han skulle göra en jäkligt liksom ballprodukt och bygga ett ballt brand kring det. Och jag skulle liksom driva businessen. Det var inte alls liksom uttalat eller liksom satt i en konkret affärsplan eller liksom ens bekräftat i någon typ av mail. Utan när bolaget grundades så var det så här, men vem är vd? Och så var väl båda så här, men det är väl du. Och sen så därifrån har det gått liksom.
Kan man säga att någon kom på idén?
Ja. Och du kommer få lite olika svar beroende på vem av oss du frågar. Nu sitter du här med mig. Nej, skämt åsido. Men jag tror att liksom, det var verkligen liksom någonstans mitt emellan. Liksom att det skulle bli solglasögon som vi började med och på det sättet. Det liksom måste jag ge Charlie.
Mm.
Mitt perspektiv var snarare, jag jobbade med marknadsföring på sociala medier, performance marketing och social media marketing som konsult för andra bolag och liksom såg bara att, så här, att jobba med produkter som syns i någon typ av liksom selfie eller halvkroppskontext makes sense. Det kan man liksom skapa mycket organisk visibilitet på eller med och det är bra förutsättningar för att liksom synas utan att jobba med enorma logger eller liksom tydlig produktplacering, utan här kan man göra det på liksom ett ganska organiskt sätt, vilket jag lockades mycket av. Och sen så hade ju Charlie liksom den här briljanta idén kring att solglasögon är ju perfekt, för att 55% av världens globala solglasögonindustri kontrolleras av en italiensk jätte. Och ja, det är ju liksom legacy deluxe, ganska lite innovation, ganska mossig affärsmodell. Så att där finns det ju verkligen utrymme för att göra någonting spännande. Och ja, här sitter vi.
Och ni var 25 år bägge två när ni satte igång.
Ja, vi hade väl kanske, jag fyllde året ett halvår innan honom, så jag hade väl kanske fyllt 26 då. Men ja, 25-26.
Och då tänker jag utifrån det här perspektivet, om man undrar eller är osäker på, ska man ens starta? Om vi ska först bara landa den, vad skulle du svara någon som frågar?
Ja.
Du ska
börja.
Fast du är osäker?
Det är liksom ingen annan kommer göra det åt dig. Liksom, provar du inte så får du inte veta. Man måste prova. Man lever en gång och så vidare. Alltså alla klyschor är klyschor av en anledning, men ja.
Fattar. Och då vill jag ju förstå dig. Om vi ska försöka då, du berättade kort om sociala medier, jobbade för andra kunder då. Ni gör den här resan, ganska ordentlig resa, väldigt snabbt också. 5 år, typ 100 miljoner.
Mm.
Berätta om dina drivkrafter då. Vem gör det här? Varför gör man en sån här sak?
Ja, jag tror att de har förändrats ganska mycket med tiden. Och där och då så var det väl alltså, money and fame, enkelt liksom uttalat. Jag tror att både jag och Charlie var väldigt drivna av att liksom tjäna egna pengar för att liksom kunna leva ett bättre materiellt liv.
Yeah.
Och bättre kan vi komma tillbaka till. Så det var liksom den ena saken. Och sen så liksom båda vi hade liksom väldigt stark liksom självförverkligande drivkraftspelare. Så att vi ville make it liksom. Och båda vi var liksom rätt hungriga. Jag tror att vi hade liksom, det finns väl säkert många olika förutsättningar som är bra när man liksom så här sett till vad man kommer ifrån för förutsättningar, men båda vi har haft en bra uppväxt, liksom någon typ av övre medelklass, och vi har väl liksom fått liksom smaka lite på livets goda, men kände väl kanske att så här, den här stegen kan man ju klättra några lager till liksom. Så att det är verkligen ingen liksom så här Zlatan solskens historia 0-100, utan det är snarare att så här, vi har haft det bra, och jag tror att jag får tala för mig själv givetvis. Men liksom, jag vet att han också är väldigt han är liksom glad över sin uppväxt och liksom bra relation till sina familjer och liksom föräldrar och sådär. Så att vi kommer från en bra uppväxt, men liksom hade ändå någon typ av hunger. Liksom.
Och den där hungern är ju otroligt intressant för mig att förstå sig på. Och du är ju en väldigt tänkande individ, har jag lärt mig. Så när det kommer till den här typen av smärtpunkter förstår vi. Eller vi förstår idén om att så här, den bakgrunden av Zlatan, vad ska han bevisa för någonting?
Mm.
Men om man då inte har haft det nödvändigtvis, eller har man det? Mm. Om du skulle försöka pinpointa händelser eller liksom relationer som har gett det ett jävla tryck.
Mm.
Vad hittar du då?
Ja, men alltså, jag tror att om jag liksom gräver lite i min egna bakgrund, så jag spelade jättemycket fotboll fram tills jag var 15-16, och sen spelade jag tills jag var 18. Men liksom de sista 2 åren var liksom halvhjärtat relativt till de första. Och jag tror att som många liksom unga killar så ville jag bli en duktig fotbollsspelare, och jag var väl helt okej, men det var liksom aldrig att bli något. Och jag tror att, men jag levde på någon typ av liksom hopp, och som sagt, jag var naiv, så jag kanske inte riktigt fattade det då. Men
just det.
Frågade du mig när jag var 13 eller 14 så skulle jag bli liksom fotbollsspelare. Och sen så,
du skulle bli största stjärna.
Ja, och nu liksom i fast i hand så fattade jag att så här, men det var ju aldrig nära. Liksom. Men tillbaka till att jag var liksom hungrig och liksom naiv, så fattade jag kanske inte det då. Ganska positivt lagd också, bra och dåligt. Jag har alltid haft lätt för att lära mig, men jag har aldrig tyckt att skolan var kul. Jag minns att i grundskolan kunde man gå ut med liksom 320 poäng, som var liksom jackpot, och man hade MVG som det hette på den tiden i alla ämnen. Jag gick ut med 260, så det var väl typ lite bättre än medel, men det var liksom ingenting som man får någon bragdguld för liksom. Så att alltid lätt för att lära mig, aldrig tyckt att det var askul. Jag har alltid ägnat mig åt ämnen som är antingen liksom då idrott var jag alltid jättebra på och spelar mycket fotboll. Och sen så har jag parallellt med det liksom alltid spelat mycket piano, och det kommer ju i grund och botten från att min mamma ville liksom skydda mig mot någon typ av liksom machovärld som den här liksom fotbollen representerade, och träna hela tiden och kolla på grabbar som svettas och ha en farsa som står vid sidan av fotbollsplan och skriker väldigt högt, gärna
inte
på mig.
Inte bara hejar också, utan skriker.
Ja, på domaren, på alla motståndare liksom, och ofta på serbiska också, och då liksom blir det extra tydligt att shit. Ja, så att på något sätt så ville min morsa skapa en kontrast till det, gissar jag. Och då så tyckte hon att jag skulle börja spela piano. Jag började kanske när jag var 7-8, hatade det de första åren, men sen så liksom i takt med att jag inte, eller insåg att jag inte var så bra på fotbollen som jag hade behövt vara för att det verkligen skulle bli någonting, så blev, så tog musiken en liksom tydligare och tydligare plats i mitt liv. Och då så var det ju liksom självklart att så här, men kan jag inte bli bäst i världen på fotboll, bäst i världen, men liksom så, då behöver jag ju bli det i något annat liksom.
Skulle man kunna ringa in där då, det är fortfarande som en smärtpunkt? Alltså insikten av, för den skulle inte vara helt orimlig.
Nej, men absolut, det är ett misslyckande. Alltså fotbollskarriären som inte blev av, det är ju ett tydligt misslyckande.
Och kan du komma ihåg till och med när du insåg, apropå det, att man är naiv och man inte riktigt ser, och sen så blir det uppenbart en dag, jag fixar ju inte det här.
Mm, det var, jag tror att det var två tillfällen. Det ena var när vi skulle liksom gallras från, ja men det var liksom ett pojkallsvenskan lag i Djurgården som skulle liksom, antingen så liksom kvalificerar man in sig till laget som skulle spela juniorallsvenskan, eller så gjorde man inte det, och jag gjorde inte det. Och det var ju liksom det första att så här, okej, det var ju inte så bra. Och det var ju med fast i hand liksom helt solklart, men jag fattade inte det då. Och det var ju då den ena punkten i samband med det, long story short. Alltså jag var målvakt den absoluta liksom majoriteten av min karriär. Men jag stannade i växten när jag var typ 13, och jag är 175 cm lång, så att det är liksom inte mycket att skryta med som fotbollsmålvakt.
Jag förstår det. Det grejer man inte.
Nej, alltså det finns ju en mexikalsk målvakt som har varit helt fantastisk, som heter Jorge Campos, som såklart var en förebild för mig. Han var 1,68. Och han var grym. Ja. Men nej, snittet är liksom någonstans runt 1,90 plus. Liksom.
Ja,
så det var knepigt. Men jag har liksom alltid varit väldigt liksom fysiskt vältränad. Mm. Både liksom snabb och stark och uthållig och framförallt spänstig. Så att då så fick min tränare, som tränade mig då, som inte tog mig liksom vidare i den gallringen, så att så här, du måste ju prova att spela på någon annan position. Och då så gjorde jag det, men då så var det ju verkligen som att börja liksom i en brant uppförsbacke, för att de andra grabbarna hade gjort det hela sitt liv. Jag hade ju inte gjort det, och det räcker ju inte med att vara snabb och stark, utan man måste ju ha lite liksom teknisk erfarenhet också, och ja, det funkar inte. Och sen liksom samtidigt med det så blev det ju intressant att liksom festa, och liksom tjejer blev ju liksom en grej, och jag tror, så det första tydliga, det var så här, okej, okay, jag klarade inte liksom det här mandomsprovet att liksom få spela juniorallsvenskan. Och det andra var att jag minns det så väl när jag hade liksom varit ute och festat. Det var liksom en av de absolut första gångerna som jag hade liksom druckit med mina kompisar alkohol. Och så kom jag till en match, och med det här liksom andra laget då. Och jag är liksom så här bakis. Och jag visste ju typ inte vad det var, för jag hade aldrig druckit alkohol tidigare. Och då så fick jag liksom någon kommentar från min farsa. Och det var ju liksom tydligt att så här, men vad tror du att du håller på med? Alltså du är ju liksom helt trött och typ bakis, och sen så undrar du varför det inte funkar. Då var det så här, då föll två poletter ner liksom. Och där och då så, jag vet inte, så var jag väl stolt och återigen naiv, inte tillräckligt insiktsfull för att fatta att det är klart att det här inte funkar. Men jag hade väl liksom någon naiv idé kring det. Så att det blev ju liksom ett tydligt misslyckande, de två händelserna.
Fötter.
Och sen då när musiken tog över så blev det också, alltså inte ett lika tydligt misslyckande, men jag spelade jättemycket piano. Jag fick för mig att jag måste bli jätteduktig på piano för om jag ska liksom kunna bli någonting. Och då var någonting var ju liksom lite mer, det är lite mer abstrakt i liksom musikvärlden, för du kan bli kompositör eller du kan bli konsertpianist eller du kan bli vad du vill liksom, producent. Mm. Och jag började väl med att tro att jag skulle bli någon typ av liksom musiker. Sökte in till Kungliga Musikhögskolan i Stockholm två gånger, failade båda dem, och det var ju liksom så här, bara det. Alltså det var ju liksom 100 personer som söker och en eller två som kommer in. Och där satt jag också, det är klart jag kommer komma in. Liksom. Den här naiva övertron på min egna förmåga. Men det gjorde jag inte, varken första eller andra gången. Då började jag efter det att producera mycket musik istället. Så att jag höll på mycket med... Alltså jag producerade musik tillsammans med en kille i en källare. Liksom. Men det var inte heller någonting för mig. Så det blev liksom ganska snabbt också ett avslutat kapitel. Och det var väl där och då någon gång som jag typ började göra business. Startade det här egna lilla bolaget som jag drev i 3 år. Och sen så där någonstans i periferin så liksom började Kimmy utkristallisera sig. Och vad jag försöker komma till är att jag tror att både liksom fotbollen och då musiken blev 2 tydliga misslyckanden som har varit någon typ av sporre. Så jag har velat lyckas. Och det kan man ju göra på många sätt. Och det är ju ingen som liksom bedömer en på samma sätt i business. Du kan gå i konkurs och då kan du få ett tydligt liksom kvitto på att du har misslyckats i din affär. Yeah. Förutsatt att du vill fortsätta driva den. Och
det är spännande förflyttning där ju. Det är en fortsättning på att jag ska bli bäst ändå. Liksom.
Mm.
Och du berättade tidigare om att vi kan komma tillbaka till det här med drivkrafter och förändrandet av drivkrafter.
Mm.
Det är spännande att få höra den då. Så vad var den när ni kom igång? Det förstod jag konturerna av. Liksom. Mm. Fame och money. Liksom. Mm. Och då fanns det en idé om att vi ska lyckas och vi ska bli bäst på något sätt. Och hur skulle du säga, om du skulle försöka beskriva den där resan där i förändring av drivkrafter, det kanske finns flera faser här också. Hur skulle du beskriva den resan? Det finns ju en del i dig som formades tidigt då, jag ska bli bäst. Är du bäst nu?
Nej, det är ju inte. Ganska långt ifrån. Men jag är liksom tillräckligt bra för att kunna fortsätta göra det jag gör väldigt länge. Och det är ju tacksamt med den här typen av sport. Det är ganska tacksamt med musik också för den delen. Det är väldigt otacksamt som fotbollsspelare eller idrottsman att så här, du kan vara bäst en kort tid. Liksom. Är du bäst genom historien som liksom Messi eller liksom någon annan inom Djokovic, inom tennisen, så är du det några år. Liksom. Men liksom Warren Buffett är väl, vad är han, 87? Han håller fortfarande på. Liksom. Sen om han är bäst, alltså han är absolut topp 5. Så, att, så här, det är ganska intressant. Men nej, jag är inte bäst. Men jag tycker att jag är liksom, så här, tillräckligt bra för att fortsätta köra.
Betyder det då att bäst slutar vara en drivkraft? Om du skulle försöka tänka på hur din hjärna brukar fungera nu när det kommer något nytt problem. Mm. Liksom. Apropå då, jag kan tänka mig att det du beskrev är någon typ av mognadsresa. Nummer 1 då, har den hänt?
Jag hoppas att den har hänt och jag tror att den har gjort det. Jag tror liksom framförallt att så här, det har liksom... På något sätt så har det ju blivit som så att den här money and fame... eller liksom pengar och självförverkligande, som man kanske kan kalla den då, har blivit istället typ... jag brukar prata med en kvinna som jobbar nära vår organisation om grow and give. Och det är väl... Alltså, jag vet inte, grow är ganska intressant, för att jag tycker att det kan man ju liksom fortsätta göra. Och som sagt, inom det här yrket så blir man ju aldrig fulländad. Så det är liksom en ganska intressant drivkraft. Och jag tror att det är väl det som den här jag ska bli bäst håller på att flyta ut till. Eller liksom utvecklas till på något vis. Och det är ganska intressant. För det kan jag liksom leva med för alltid utan att känna typ någon press på mig själv. För det jobbiga med jag ska bli bäst, det är att så här, men fan, om jag dricker lite för många glas vin en dag och är bakis, då vet jag att det är någon annan som jobbar hårdare än mig nu. Och det är liksom så här, det är en ganska jobbig tanke, så att man måste väl liksom hitta någon typ av så här balans i det här, att man kan göra mycket bra saker för sitt jobb och för sin familj och för människor i sin omgivning, och man kan liksom fortsätta att utvecklas inom alla de liksom genrerna.
Vad är grow idag då? För jag tänker mig att du kanske översätter det med tanke på att jag upplever dig vara väl strukturerad i ditt tänkande, så har du säkert ett par översättningar av vad betyder grow för mig just nu. Och sen så har du även give. Det är spännande för mig att få höra.
Ja, men exakt. Det är väl liksom några saker som har hänt liksom i mitt liv som har förändrat just liksom att jag drivs fortfarande jättemycket av pengar. Alltså både att liksom Kimmy som bolag ska växa och bli bättre med allt vad det innebär, men också att jag gillar att tjäna pengar. Jag vill tjäna mer pengar.
Mm. Hur mycket pengar vill du tjäna?
Jag vill bli liksom SEK-miljardär. Det är mitt privatekonomiska mål.
Och finns det en anledning till att du just är miljardär?
Ja.
Har du liksom gjort en kalkyl?
Nej, utan den är inte bättre förankrad än att så här, det är liksom så här one in a billion-tänket. Ah, så att det blir på något sätt där,
nice,
då har jag vunnit och sen kan jag fortsätta growa, om du förstår.
Yeah. En miljard är vinst.
Ja, exakt. Och det är både för mig liksom privat, och det kan ju ta lång tid, men också för Kimi omsättningsmässigt. Så Kimi ska omsätta en miljard, och jag vill gärna vara god för det. Då tror jag att liksom den ekonomiska liksom drivkraften kommer avta markant. Liksom. Yeah. Den har redan börjat göra det. Och liksom bakgrunden till det är liksom att Kimi har växt och liksom börjar gå bättre. Och som du sa, på 5 år så gick vi från 0 till 100 miljoner. Nu har vi växt lite till. Vi har fått in lite liksom externa investerare. Vi har fått med oss jättemycket duktiga medarbetare. Bolaget har gått från att vara till att blöda pengar till att bli lönsamt på några år. Så vi har gjort väldigt mycket bra saker för att det ska utvecklas i rätt riktning. Och det har gett mig och min medgrundare bättre ekonomiska förutsättningar, helt enkelt. Och sen i samband som det liksom skedde så... Eller ja, jag blev pappa strax innan det. Men liksom när de två sakerna liksom hände, inte parallellt men ganska parallellt, då så blev det liksom ett ganska stort liksom mindset shift i att... Ja, men det är bra att fortsätta liksom tjäna pengar. Men det här give handlar ju då inte nödvändigtvis om att jag håller på med någon typ av charity. För det har jag inte riktigt möjlighet att göra. Utan det handlar väl liksom snarare om att, jag vet inte, ge kärlek till sina barn. Dela kompetens där man faktiskt har någon kompetens att dela. Och dela med sig av, ja, men, i, kanske i den här kontexten, erfarenheter till, till andra som är nyfikna på dem.
Jag är ju, som du vet, ganska nörd när det kommer till sådana här frågor. Så jag vill igen bara förstå, vad tror du la sig på plats när det här hyperdrivet la sig lite grann?
Viktigt att understryka att det har inte gjort det. Utan det är liksom det här hyperdrivet, jag skulle säga att det är liksom bättre än någonsin. Men det har av samma anledning som liksom pengar switchades till mer liksom give, så har också... Jag har parallellt med det liksom kommit till en plats där man inte liksom som en speltorsk som spelar på lotto bara för att liksom vinna pengar. Liksom jag mer kunna liksom både då växa både som ledare och mentalt, if you will. Och det har då lett till att så här, jag som vd och företagsledare och även som förälder för den delen kan fatta bättre och mer rationella beslut. Så jag tror att så här, ja, det har blivit en förändring i att hade du frågat mig för 4 år sedan så hade jag inte sagt 60-70 timmar i veckan, utan då hade jag kanske sagt 80-90, och det är liksom sjukt över tid. Och jag tror att det handlar om att liksom så här kanalisera sin energi till det som är riktigt viktigt på och utanför jobbet. Så att det här hyperdrivet finns nog kvar, men jag tror att det är lite smartare än för några år sedan.
Fattar. Det låter friskare.
Ja, jag tror det.
Inspirerande.
Och det är ganska nice, för att det är väldigt många som frågar, nu har jag 3 barn, och det är många som frågar liksom hur det funkar, att jag och min fru gillar att resa ganska mycket och vi tar väldigt ofta med barnen, och ja, 3 barn är det många som tycker, det är intensivt liksom, och det är väl klart att det är ingen dans på rosor, men att vara liksom grundare och vd för ett bolag som omsätter massa pengar och ganska ambitiösa expansionsplaner liksom ihop med allt det, att det liksom kan bli ganska mäktigt, och det är det väl.
Men det vill jag dubbelkika på lite mer senare, om det är okej.
Okay. Men min poäng är i alla fall att jag tror att givet då återigen någon typ av liksom mindset shift eller liksom kanalisering utav fokus och energi, och att liksom ta bort mycket liksom energitjuvar och omge sig med energigivare, så liksom tror jag att jag mår bättre nu med allt vad det innebär än jag gjorde även innan mitt första barn. Och det är ganska intressant. För det ska ju inte vara så, eller hur?
Det är coolt, och det där vill jag verkligen lära mig mer om. Jag tänker att man alltid tror på någonting när man sätter igång det. Oftast kanske till och med för mycket. Men... kan du komma ihåg någon sån specifikt ögonblick eller någon stund ni hade tillsammans, du och Charlie, där det är så här, jag tror nog att det här kommer funka?
Ja, det, alltså den första gången som det liksom blev riktigt påtagligt var i början, och det här är ju verkligen early stage då, men när vi gjorde allting själva, alltså allt ifrån att så här, Jag svarade på kundtjänst mail till att Charlie packade ordrar. Yeah, yeah. Och vi stod liksom nere i grottan och gjorde allt. Och vi gjorde en...
Ge mig lite bilder från den här grottan. Vad är ni någonstans? Hur såg det ut?
Ja, exakt. Yeah. Artillerigatan i höjd med kyrkan där. Yeah. Och det är en lokal utan fönster. Och vi hyrde väl då kanske... 15-20 kvadrat av en kille som hade liksom en större lokal som det här var en del av. Och sen så hade vi ytterligare liksom 10 kvadrat där vi hade alla våra produkter och där det fanns en skrivare och där det fanns liksom en typ kundtjänstdator. Och där satt vi och köttade på liksom.
Och då var första produkterna då var de här första glasögonen man såg, eller var det fast en tidigare version till och med än de man började se?
Nej,
de olika färgerna.
Nej, de här olika färgerna, det var liksom den första upplagan. Och det var det som vi lanserade sommaren 2016. Och då så var, ja men liksom första gången som det var riktigt tydligt så var det först och främst liksom första orden. Och det var ju så sjukt för att de handlades av en kille som bodde, eller åtminstone skulle ha dem skickade till Mauritius. Och det tyckte vi var väldigt fascinerande. Och vi var bara så här, hur har han hittat hit? Mauritius är ju liksom inte ens en promille av vår business idag. Nej. Men att första orden var därifrån var fantastiskt.
Otroligt ju. Vet vem det var?
Nej, men vi skickade någon typ av liksom bud och bara så här, wow, tack, det här är ett stort ögonblick för oss. Liksom. Han är så här, jag köpte briller, men whatever. men den andra grejen var liksom när vi i slutet på november 2016 gjorde vår första liksom Black Friday-kampanj. Och då när vi liksom stod där och packade order, och då hade vi ringt in liksom Charlies syrra och min fru och min bror och liksom alla möjliga. Och det var ju liksom verkligen så tomteverkstad. Jag bara, shit, har alla de här köpt våra produkter? Det var verkligen så här... Ja, men det var ganska mäktigt faktiskt. Och sen i januari 2017 så gjorde vi en stor resa med massa liksom ambassadörer. Och det var väldigt ballt, för det var liksom första gången som vi verkligen kunde se att vi dels liksom kunde få deras intresse och få med oss alla de här liksom kändisarna på resan. Och sen så gjorde vi det tillsammans med en partner, så det blev liksom bara en jättebra liksom 360-grej. Och det hände ju som sagt bara ett halvår efter lansering. Så det var också liksom så här, wow, vilken grej. Och det var då som många av våra vänner och vänners vänner och liksom ytligt bekanta till och med började prata om det. Bara, wow, jag såg att hon eller han hade på sig brillorna och vilka fina bilder och vilken kul resa typ. Det var också ganska ballt liksom.
Häftigt. Om du skulle se tillbaka på den tiden då, vad skulle du säga när du ser på er två där, att ni redan hade då, liksom, så här, vi fattade ändå det här.
Mm.
Och vad skulle du säga att ni missade fullständigt?
Ja, men det som vi hade var att Charlie alltid varit otroligt duktig på att liksom bygga upplevelser, content och liksom en halo kring brandet och alla events som vi gör som är liksom helt fantastiska. Och det som vi bråkade om för 7,5 år sedan, det är ganska mycket det som vi bråkar om idag med. Yeah. Det vill säga att kostnader och utgifter och liksom att så här, hur kan vi lägga så här mycket på det här? Och det är väl någonstans det som är tillbaka till liksom den här dynamiken att jag har liksom försökt hålla hårt i pengarna och han har inte försökt sätta sprätt på dem, men han har liksom försökt investera dem på ett liksom ganska omfattande men smart sätt ändå. Och den grejen är liksom, det tror jag att vi har liksom tjafsat mycket om historiskt och det kommer säkert fortsätta tjafsa om i 5-10 år till, för det finns någon typ av liksom win i den yin och yang-grejen. Och sen det som vi har blivit betydligt mycket bättre på, men som vi absolut inte fattade i början, det är liksom att logistik är ju ganska komplext och det är ju ganska fördelaktigt att bo och arbeta inom EU när man skickar en fysisk produkt. För det är ju en jättestor marknad och man behöver inte tänka så mycket. Men så fort man ska skicka produkter utanför EU så blir det ganska komplext. Och jag är jätteglad att vi har massa duktiga människor som är bättre än vad jag är på det idag. För i början så var det... Alltså jag har spenderat så orimligt många timmar i UPS-telefonkö så att jag vill inte ens tänka på det. Det hade vi absolut ingen koll på. Ja,
så ett konkret tips på det då, om någon börjar och kommer sätta sig i det problemet, vad är rådet?
Ja, rådet är antingen att göra en betydligt mycket mer gedigen due diligence än vad vi gjorde på allt vad liksom frakt och logistik och tullar heter. Eller ta hjälp av, jag vet inte, Business Sweden eller liksom en extern tredjepart som är duktig på logistik. Eller att börja med att avgränsa delivery-området till EU. Det är också ganska lätt och det är många som är framgångsrikt. Så att man måste inte, vi liksom tyckte att det var ballt att säga att vi liksom shipping worldwide, men ja. Till vilken nytta? Det hjälpte jättemycket mer än det hjälpte, exakt. Om man gillar kundtjänsten på UPS så är det jättebra sysselsättning.
Jag fattar. Okej, ni har gått nu från solbrillor till optik och skidaccessoarer och kläder.
Mm.
Den där resan, vill du berätta om den? Hur den liksom, logiken, strategin bakom och kanske också vad har varit utmaningar i det och nu har det löst det?
Mm. Ja, men det är väl först och främst så att vi tycker att Shimi som varumärke resonerar med så mycket mer än solglasögon. Och det första vi gjorde efter solglasögon var faktiskt skidglasögon. Så liksom i kronologisk ordning så var det den andra liksom sortimentskategorin. Och det är ganska liksom intressant förflyttning. För det är många solglasögonbrands som gör liksom läsglasögon eller optiska. Men att göra skid eller ski goggles som andra kategori, det är inte på något sätt självklart. Men det gjorde vi. Tillbaks till liksom naiv och att liksom ta chansen och testa grejer. Och det funkar bra då. Det funkar liksom, kategorin har växt och fortsätter rulla på bra. Det kommer ifrån som sagt att Shimi, vi tycker att Shimi gör hemma i liksom fler vertikaler än bara på solglasögon. För att varumärket är liksom laddat med så mycket liksom intressanta saker och går att applicera på så många andra ytor. Så att det är liksom så här grundfilosofin. Den andra tesen tillbaka till att liksom avgränsa fraktområdet. Vår största marknad har alltid varit i liksom Europa och USA. Och där så har man ett liksom kallt höst- och vinterhalvår och ett varmt vår-sommarhalvår. Och det har gjort att vi från februari till juli-augusti säljer väldigt mycket. 2/3 av omsättningen kommer under det halvåret. Och sen så står det andra halvåret för 1/3. Och det är ganska jobbigt när man jobbar med kassaflöde, lagerbindning och så vidare. Så att vi har liksom försökt hitta saker som resonerar med vårt brand och med det som vi vill bygga, men som också blir liksom smart utifrån ett seasonality perspektiv. Och det var faktiskt kanske en av de huvudsakliga orsakerna till att skidglasögon kom så tidigt.
Mm. Men hjälp mig förstå den logiken bara när man bygger bolaget. Varför vill man ha en jämn seasonality?
Ja, i en perfekt värld så är det ju för att man vill få in ungefär lika mycket pengar liksom året om. Och på samma sätt att pengar ska komma ut i ungefär samma jämna flöde.
Och varför, så att jag förstår igen då. Alltså det skulle kunna vara så att man bara satsar på att göra ännu mer då, en liksom explosion under en viss period. Och sen går man ner och vet om att man har överflöd under en viss period. Men finns det rent strategiskt, varför?
Nej, men i vårt fall så handlar det ju i stor utsträckning om att vi producerar ju produkterna innan vi säljer dem. Och nu så har vi ju bättre liksom payment terms med våra leverantörer än vi hade för flera år sedan. Men det är alltid utmanande att liksom producera och riskera och lagerhålla en produkt innan du säljer den. För det innebär ju att om du ska växa så behöver du investera mer i lagerbindningen. Och det blir ganska dyrt, framförallt när det dyker upp en pandemi. Eller du har olika,
du riskar mer på att satsa på ett sortiment som är season liksom, dependent. Yeah.
Och så fort du är in och touchar på mode så blir du liksom ganska känslig för trend och sånt också.
Yeah. Och då kan du lägga en stor order på fel saker.
Och tack då för att du är så duktig på att hjälpa mig översätta det här. Det är precis det som
jag försöker inte så mycket översätta som jag försöker förstå.
Nej, men precis så.
Yeah. Och därför minskar det ju risk då såklart, för att du behöver ta mindre bets på vissa lager.
Exakt.
Ja, jag fattar. Och när man ska göra den resan av att man har en produkt eller lyckats med någonting, och sen ska vi säga, okej, vi har en idé om att vi borde ju kunna plasta som varumärke inom det här och det här också.
Mm.
Och sen börja göra det. Jag kan tänka mig att flera tänker så.
Mm.
Hur utvärderar man om man kan göra det? Eller vilka utmaningar finns att göra den förflyttningen? Hänger du med vad jag söker för typ av...
Ja, i vårt fall så är liksom tillbaka till att vi har varit liksom tagit ganska mycket risker och varit liksom ganska naiva. Så vi har ju testat rätt mycket.
Alltså att och det är magkänsla i stort sett. Det här borde funka.
Ja, typ. Vi har haft rätt lite data att gå på. Det som man liksom mest har kunnat försöka underbygga via den data som vi har haft tillgänglig, det är liksom hur bygger man ett optiksortiment baserat på den solglasögon data vi har.
Just det.
Men det är inte alls så snarlikt som man tror. Så att även den övningen har vi liksom misslyckats med.
ge mig en sån bara för det är nyfikenhet. Vad är någonting man kan gissa fel på där? Eller ni trodde, ni utgick från solglasögon och så när man framför sig, här i målgruppen. Mm. De här köper de här olika.
Mm.
Därför borde vi ha ett sortiment som matchar den målgruppen, fast även när de är ute och kör skidor, säger vi. Vad blev felet man gjorde?
Nej, men felet var väl liksom att när vi tog fram vårt första optiksortiment så valde vi att liksom halvera solglasögonsortimentet och liksom fokusera på den hälften av sortimentet som vi trodde var mest lämpat för optiken. Mm. Men problemet var att i den hälften så hade vi minst data, för storsäljarna fanns i den andra hälften som vi inte byggde liksom optik på. Och då visade det sig liksom först och främst så här, hade vi tillräckligt mycket data? Nej, kanske inte. Valde vi att liksom så här översätta vår data från det här funkar på solglasögon till det här tror vi kommer funka på optik? Ja, i lite för stor utsträckning. Och sen så ska man liksom inte sticka under stol med att vi säljer majoriteten av vår solglasögonförsäljning kommer via acetat, det vill säga plastbågar.
Mm.
Medans i liksom optikindustrin så säljs det jättemycket acetatbågar också. Men det är väldigt vanligt att man har liksom någon metallkombination eller liksom titanbågar och så vidare och så vidare. Lite mindre, lite nättare, lite rundare bågar. Så det är liksom kort och gott andra produkter.
Ja, jag fattar. Så det är en översättning man gör, är att man dels har man utmaningen att man har för lite data förmodligen. Även fast ni är stora och säljer mycket så är det ändå för lite data. Mm. Och det är ett problem ganska länge, kan jag tänka mig, i storlek på bolag.
Ja.
Innan man kan börja läsa av den. Och sen sättet som ni har löst det på är att ni går på intuition och ni provar er fram helt enkelt. Ja. Har du haft perioder på samma sätt som du fick liksom bevis på de där första produkterna eller första resan tillsammans med de här kända profilerna, så här, det här kommer fan funka, efter perioder du tvivlat, kommer det här funka?
Ja, jag tvivlar ganska ofta, men aldrig mer än 24 timmar, och det är ofta kopplat till liksom en dålig händelse. Jag är nästan imponerad över min egna förmåga att liksom på ett helt sjukt sätt tro på det jag håller på med. Och det kommer ju mycket ner till att jag liksom har en väldigt liksom hög tro på min egna kapacitet och på de människor som jag jobbar med. Och på den liksom produkten som vi har tagit fram. Så att det är ju inte liksom substanslöst. Men det är tillbaks till liksom lite snudd på hybris. Och ganska stor touch av naivitet.
Mm, förstår. Det känns ju inspirerande.
Mm, jag håller med.
Jag kan relatera utifrån min egen kärlek för det jag håller på med.
Mm.
Alltså det här med att jag själv blir förvånad över hur mycket jag tycker om det.
Mm.
Och tänker, det här är otroligt. Jag förstår, jag kan verkligen relatera till just den här känslan. Men berätta om de här 24 timmarna, för att finns det någonting att lära sig där då? Hur brukar den resan se ut? Vi tänker att du har den här impact som liksom får dig att tänka, vad i helvete, det här kommer fan inte funka, vad är vi någonstans? Mattan rycks undan och sen så tar du dig tillbaka. Är det så att du sover på saken eller det går bara tid och så plötsligt så är det som en switch som slår tillbaka och så har du det bara igen? Eller är det så att du har ett pussel du går igenom? Finns det mindsets eller liksom nycklar man kan lära sig, tror du?
Ja, jag har ett väldigt liksom tydligt en tydlig liksom playbook på hur jag hanterar det.
Ja.
Och det är träna så snabbt som möjligt efter att skiten har träffat fläkten. Tänk så lite på det som möjligt innan du har hunnit sova. Drick absolut ingen alkohol. Ät absolut ingen skräpmat. Sov så länge du kan. Reflektera direkt när du vaknar. Och våga prata om det väldigt, liksom, om det har varit jobbigt med en person eller en kund eller en leverantör. Prata om det. Red ut skiten. Låt det inte bara ligga och gny. Det är mallen för att städa undan skiten på 24 timmar. Du förstår ju säkert varför det funkar.
Ja, absolut.
Ja.
Och hur skulle du förklara, för jag tycker att jag är nyfiken på det, för det kan jag fortsätta lära någon som lyssnar. Varför tänker du att det funkar? Varför får man inte göra det där andra? Varför gör man på det här sättet?
Ja, men, nej, men du förklarar det så mycket bättre. Så att, jag angissar att du bara kan få översätta igen. Liksom. Men det är väl liksom, alltså, dels vill man undvika alla negativa tankar. Man vill liksom hitta någon typ av liksom, positiv dopamin- eller serotoninkälla. Man vill undvika att liksom, framkalla de hormonerna via liksom, alkohol eller liksom, skräpmat. Man vill sova för att liksom, resetta nervsystemet och sen så vill man vara en vuxen och mogen individ och liksom alltså, prata om det på ett bra sätt.
Släppa en podd på det här, tror jag. Eller?
Ja,
otroligt bra. Jag skulle inte kunna ha sagt det bättre själv heller.
Nej,
men verkligen så. Och jag vill förtydliga den första du sa när det kommer till det att inte skapa de här hjulspåren. av negativitet direkt. Mm. Jag tycker det är en bra bild att så här, inte köra ner sig, utan där går du ut i gymmet direkt. Jävligt smart. Vi har gått oss från att se någon typ av explosion av e-handelsbolag som har typ drivit en helt obegränsad tillväxt, värderats jättehögt, fått bränna hur mycket pengar som helst och bara fortsätta växa. Och sen har vi behövt lugna ner oss lite. Vi har svårare att få investeringar, lönsamhet blir viktigare och en hållbar affär på något sätt. I alla fall en idé om lönsamhet är mer avgörande. Hur skulle du säga att det har förändrat er verksamhet? Målsättningar och prioriteringar. Mm. Nummer ett, har det det?
Absolut.
Ja, yeah, ja. Yeah. Och nummer två, på vilket sätt?
Nej, vi har ju behövt anpassa oss efter precis det som du säger. Vi har behövt liksom operera mer effektivt, liksom sett till kostnader. Vi har behövt vara liksom ännu smartare i vår, liksom i den kommersiella delen av vår business. Och vi har behövt ha ett större fokus på lönsamhet. Och det är därför som vi har ställt om liksom på bara ett år egentligen. Och det tror jag har varit viktigt. Och för oss rent timingmässigt så har det varit liksom rätt bra. För att bolaget har inte varit så stort att det blir liksom omöjligt att liksom turn the ship around. Utan vi har varit liksom tillräckligt små men ändå så pass stora att vi har kunnat liksom växla upp saker som har gått bra och kunna ta bort saker som har gått dåligt. Och vi har liksom jobbat väldigt mycket med vår organisation för att få den med oss på den här omställningen och liksom verkligen fokusera på det som är viktigt och försöka liksom skippa det som inte är lika viktigt. Och det är extremt förenklat givetvis, men det är liksom de grundläggande bultarna i det.
Om du skulle försöka ge ett par, för min uppfattning är, och det har gått bra på det du inledde med, så vad tror du är ett par väldigt konkreta råd du skulle kunna ge någon som håller på med det här? Som strugglar liksom genom att inse att det här har, det landskapet har ju förändrats.
Mm. Nej, men jag skulle vilja säga att man tror att man vet mer om sin affär än man faktiskt vet. Så att så här, ta en second opinion. Gräv igenom din P&L en gång till. Ta liksom extern hjälp för att förstå exakt liksom hur mycket speck det faktiskt finns i den här P&L:en. Och sen så när man har gjort det så tror jag att det är väldigt viktigt att liksom i, beroende på hur stor organisationen är, men i liksom en ledningsgrupp eller motsvarande, hitta samsyn kring att det här är det som vi behöver göra och varför vi behöver göra det. Och sen så är det bara liksom sätta upp massa KPI:er för att tracka och köra plattan i mattan. Alltså på samma sätt som man måste våga prata med en människa som man tycker att man har haft liksom en dålig dialog med eller där någonting liksom har skurit sig helt, så måste man ju faktiskt våga liksom skärskåda liksom utmaningen och förstå vart den ligger och sen ta tag i problemet. Jag tror att det är, alltså min uppfattning utav många bolag är att de bara sitter och väntar på att det ska bli bättre eller liksom tillväxten ska komma och då löser det sig, men det gör faktiskt inte det.
Och när du tittar på andra och tänker liksom även på den typen av råd då, när vi säger var modig, man måste våga titta på det, man måste få second opinion. Vad tror du är ett par beslut som man inte fattar som man borde fatta? Vad tror du sitter inne någonstans? Liksom?
Ja, men liksom i ett bolag som säljer konsumentprodukter så är det ju väldigt ofta så att man har lite för höga lönekostnader relativt till sin omsättning. Och det ser vi ju, liksom, läser man mycket om i liksom businessmedia, hur det är många som gör sina organisationer effektivare. Jag tror att liksom Spotify sparkade 1500 pers nyligen och de har gjort det. Ja, bara för en period sen. Så att det är ju någonting som ofta liksom spökar i PNL:en, att man tänker att vi ska växa så här mycket och sen så gör man inte det, utan man rekryterar väldigt proaktivt och sen så behöver man göra sig av med personal reaktivt. Det är ju ofta en stor kostnadspost. Och sen så är det ju väldigt många som i den här liksom marknaden där pengar typ har varit gratis och man har kunnat liksom fundraisa sig till nästa milstolpe har överinvesterat i marknadsföring. Något liksom otroligt. Och jag tror att så här, där har vi liksom, där gör vi ett jobb. Vi har liksom påbörjat det och vi kommer fortsätta för evigt, höll jag på att säga. Men liksom att hela tiden våga utmana det och faktiskt kunna bli bättre. För att det är jättemånga bolag som har suttit fast i liksom klorna på alla giganter som säljer annonser digitalt. Och det är ju rent sagt livsfarligt. Framförallt när de har liksom kunnat, Facebook och Google och så vidare, när de har liksom kunnat styra annonspriser och göra lite vad de vill, då blir man väldigt beroende av det. Så jag tror att man behöver verkligen våga investera i sitt varumärke så att kunden fattar vad erbjudandet är. Inte bara liksom produkten, utan så här, vad står här varumärket för? Varför köper jag Kimi eller något annat brand för den delen? Och blir man bra på det så kan man ju lägga mindre pengar på betald marknadsföring eller liksom räckvidd. Och det är ju liksom essentially dit alla vill komma. För att det finns ju liksom ingen själv liksom enda mål i att lägga pengar på digital marknadsföring hos Facebook eller Google. Det är det ingen som gillar förutom Facebook och Google.
Och det leder oss till, om du skulle ge 2 råd till någon som ska starta en e-handel nu, vad skulle det vara?
Jag tror att man behöver ha en god bruttomarginal. Och jag tycker att man måste verkligen fundera på det. För den är liksom i dessa tider när det är svårt att driva liksom en jättestark tillväxt i bara en e-handel, så behöver man kanske liksom diversifiera sin kanalmix. Det innebär att många bolag kör liksom wholesale eller någon typ av business to business. Man öppnar butiker, man etablerar sig på marknadsplatser och all den businessen är generellt sett, inte i alla fall, men generellt sett en lägre marginal business. Så många som börjar och tänker att vi ska bygga en e-handels-unicorn. Det är väldigt många miljoner människor som har tänkt det, och det är otroligt få som har lyckats. Däremot så är det många som har lyckats att ställa om sin affär från att bara jobba e-handel till att liksom addera fler kanaler till mixen. Och på så sätt liksom både lyckas bygga varumärket och därigenom sin tillväxt. Så jag tror att bruttomarginalen i dessa tider är viktigare än man fattar. Liksom. Alltså, nu pratar jag verkligen från perspektivet tuff makro. Det är det ena. Och det ska jag egentligen inte nämna först, men nu gör jag det, för vi pratade om att screena liksom P&L etc. Så jag var i det mindsetet. Yeah. Men det som är allra viktigast är ju givetvis att så här, man måste fatta, vad har man för kunderbjudande? Vad adderar man för värde? För att så här, en affär är ju in the end of the day liksom win-win. Om du inte lyckas skapa en win-win-känsla med din kund, kommer de aldrig komma tillbaka. Så får du inte tillbaka din kund, och har du inte en modell som funkar. Så att du måste skapa en produkt, ett varumärke och overall ett erbjudande som är så pass attraktivt att det kan sälja sig självt. Gör du det i kombination med en god liksom bruttomarginal, då är du hemma. Om du är duktig på execution och lite operations och sådär också. Men det löser sig om du har de där 2 fundamentala.
Okej, om vi går in på teamet då, ledarskapet. Du startade ändå bolaget med dina bästa vänner.
Mm.
Och det sliter en del på relation när man driver snabb tillväxt.
Mm.
Kan du ge några av de tipsen för hur man ser till att den relationen är så bra som möjligt?
Mm.
Med tanke på att ni har ju ändå lyckats behålla den relationen och fortsätta utveckla den relationen, som inte alla gör.
Nej, men i vårt fall så vi började jobba med dig ungefär halvvägs in i bolagets historia. Och då var det var jättebra, för vi behövde liksom ta ett steg och förstå att jag och Charlie har känt varann mer än 25 år. Vi har varit bästa kompisar. Men bortsett från det så är vi arbetskollegor. Vi är styrelseledamöter i samma bolag, och i det bolaget så har vi också ett majoritetsägande. Vilket gör att vi har liksom 4 hattar att ta på oss. Det är jättekomplext. Alltså det är svårt att beskriva hur komplext det är. Och det förstod ju inte vi innan vi började liksom gräva lite i det, innan vi tog hjälp av dig och innan vi började omge oss av lite andra rådgivare och människor som liksom kunde hjälpa oss på traven med det. Och jag tror att utmaningen i vårt fall var att vi behövde liksom bygga en mer, ha lite mer liksom sofistikerade rutiner och processer kring vad man gör var och när och hur och vad man liksom säger till varandra i vilken kontext och liksom inte. För det är ju en jättestor omställning att gå från att vara bästa vänner som vi var till att addera 3 hattar på det. Så att man behöver verkligen kunna navigera i den terrängen. Jag tycker fortfarande inte att vi har liksom nailat det helt. Men jag tror att det är jätteviktigt att man gör det om man har den typen av liksom, privat bagage som vi har. Vi känner ju varandra väldigt väl, vilket är liksom bra grundförutsättningar för att kunna göra någonting bra och för att kunna vara liksom ärlig och för att kunna liksom verkligen förstå när någonting är viktigt för den ena eller den andra och så vidare. Men med det så kommer ju också liksom ett så här ansvar att man behöver växa in i de nya rollerna. Och de var ju helt nya för oss, för vi hade aldrig jobbat tillsammans tidigare. Vi hade absolut inte haft någon liksom gemensam investering eller så. Vi visste inte vad en styrelse var innan vi grundade Kimi. Så att det har varit liksom många övningar och liksom processarbeten som har behövts göra på de här andra tre. Liksom vår, tack och lov så har vår liksom vänskapliga relation varit så bra på det hela liksom taget att det är den som vi har behövt jobba på minst. Av förklarliga skäl så umgicks vi mer när vi var 20 än vi gör nu. Jag har tre kids och vi jobbar jättemycket och han har tjej och jättemycket annat. Så att, idag så är vi ju mer liksom kollegor men umgås liksom så mycket vi kan. Men jag tror att det är väldigt viktigt att förstå när man gör vad, alltså inom de här fyra bucketsen eller bracketsen, och hur man gör det.
Just det. Men så en del som jag ska försöka dra ut ett par lösningar eller övningar man kan ta med sig. En sak är att ni har behållit vänskapsrelationen.
Mm.
Alltså ni fortsätter jobba på att vara vänner. Liksom. Mm. För att det kräver tid. Liksom. Speciellt när man blir äldre. Och sen att ni har tagit hjälp på något sätt i facilitering av liksom, kommunikation. Och att ni även har trummat in och fortsätter göra det när det kommer till de olika hattarna. Att så här, beroende på vem är jag nu? Är vi polare? Sitter vi i ett ledningsmöte? Sitter vi i ett styrelsemöte? Sitter vi i ett ägarmöte?
Mm. Och i vårt fall så har det varit extra viktigt, för vi har känslorna på utsidan båda två.
Yeah.
Så, och är rätt hetlevrade liksom. Båda...
Det säger du inte.
Nej, men jag skulle... Alltså vi, om man är motsatsen till konflikträdd, alltså vi går inte igång på konflikt, men nästan. Och när båda gör det och man känner varandra väldigt väl och man dessutom liksom har känslorna på utsidan, då kan det bli rätt eldigt liksom.
Yeah.
Och idag så kan vi liksom sitta till varandra och säga att så här, men det här måste jag säga som vd. Och då kan jag säga, men det här måste jag säga som din vän. Alltså så här, det blir ganska intressant. Då kan man rätt snabbt hoppa mellan de här.
Just det.
Men det skapar ändå en tydligare förståelse för vad man säger och varför.
Mm.
Det är viktigt att fatta. För det är klart att emotionellt så kan jag tycka att det här är helt värdelöst. Men privat då. Men för businessen så är det jättebra av den här anledningen. Det är ganska viktigt att skilja på.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När man växer snabbt så behöver man också fylla på med mer människor. Finns det någon kompetens som ni underskattade?
Ja, typ alla.
På temat att man är världsbäst, eller?
Absolut. Ja. Nej, men det är ju typ därifrån det kommer. Vi har ju tänkt att det här löser vi, eller vi tar bara in den här personen, eller liksom, det där löser revisorn.
Ge mig då, om vi säger alla, men om du skulle gå tillbaka tid då, vad är en kompetens som bara, fan det där alltså? Hade vi haft det där tidigare? Är vi tillbaka på logistik då igen?
Den har varit viktig och den fick vi in rätt tidigt. Så den har varit liksom under kontroll under ett gäng år. Så den har varit helt okej. Det är mer liksom nu när man kollar på hur det är att ta ett bolag till 100 miljoner och sen att ta det från liksom 100 miljoner till nästa steg. Det skiljer sig rätt mycket åt.
Olika sporter.
Ja. Och nu så har vi...
Hur skulle du beskriva den bara så att för någon som är på den resan då, så man kan kanske förhoppningsvis vara proaktiv inför det. Vad är det som händer sen?
Jag har aldrig sprungit ett maraton.
Yeah.
Men jag tror att så här, en mil, det kan de flesta människor grinda sig igenom på riktigt bra pannben. Ett maraton måste du träna för.
Yeah.
Och jag tror att vi grindade bara första milen till 100 miljoner. Och sen så fattade vi att så här, shit, om vi ska ta det vidare, då måste vi få in en jätteduktig CEO, en CFO, en CMO, liksom människor som bygger allt möjligt. Nu bara slänger jag med massa titlar, men i vårt fall så har det varit några av liksom de jätteviktiga rekryteringarna för att liksom ta det vidare och förhoppningsvis mot liksom miljarden som är vårt drömmål. Så att det har verkligen blivit en... Jag tror att det är liksom mycket som har hänt. Men liksom dels så jobbade vi mycket på vår relation och insåg att så här, vi kan inte vara överallt.
Yeah.
Sen så ett halvår, ett år efter det, att vi började liksom hela det liksom founders due diligence processarbetet, så fick vi in en extern investerare som tog några styrelseplatser och som gjorde en DD på vår ledningsgrupp och på hela vår organisation. Och då så insåg vi att, eller då var liksom inputen som vi fick från den DD:n och från våra investerare, att ni behöver ta in ett gäng duktiga personer för att kunna bygga det som ni vill. Och nu när vi har fått in de personerna så har jag, alltså jag har svårt att spola tillbaks bandet 5-6 år och se hur det var innan. Jag på något sätt nästan förträngt det. Så att det har blivit en väldigt positiv utveckling, det är det jag försöker säga. Så att nu tränar vi inför det där maratonet. Och vi gör det på liksom ett ganska bra sätt. Det är liksom inga hälsenor som har gått av och det är liksom knappt mjölksyra. Det är liksom lite jobbigt i vissa uppförsbackar, men ja, vi kämpar på bra. Jag tror vi tar oss dit.
Jag ser det som en ledningsgrupps jobb att lösa komplexa problem tillsammans på något sätt. Vilka skulle du säga är de stora problemen som ni behöver lösa just nu? Man ska försöka tänka lite långsikt.
I början så frågade du vad jag var mest taggad på, och det är väl då problemet, alltså internationell expansion.
Vad finns det precis för underrubrik i den liksom?
Ja, det är ju liksom generellt att ta andelar på marknader som är väldigt stora och väldigt liksom välarbetade utav många av våra konkurrenter. Det är tillbaka till liksom kunderbjudandet. Varför? Varför ska de överhuvudtaget överväga oss? Det måste vi banka in i alla de här människornas huvud på ett mycket liksom trevligare sätt än jag illustrerar just nu. Men så vi behöver ju på något sätt ha någon typ av edge när vi tar oss in på en marknad. Och den edgen måste ju liksom anpassas från liksom försäljningskanaler. Den måste vi ta hänsyn till i vår marknadsföring. I vissa fall så måste liksom produkterbjudandet till och med justeras för att vara lämpligt för marknaden. Så att det är väldigt mycket i att... Sverige är fortfarande vår största marknad och det är liksom otroligt inspirerande, för vi omsätter jättemycket pengar i en marknad med 10 miljoner invånare som har typ 20 soliga dagar per år. Det är väldigt liksom inspirerande.
Vi ser så mycket fram emot de där dagarna.
Exakt.
Vi måste vara rustade.
Ja, men det är verkligen de tendenserna vi ser. Alltså våra butiker och vår e-handel, det är liksom som att det är liksom juldagsrea när solen skiner, så som du illustrerar nu. Och det är liksom... coolt, men det är också, det är liksom farligt. Man behöver liksom mitigera mycket risk kopplat till det, och då är liksom geografisk expansion en viktig pusselbit i det.
Och då hitta, vad är produkterbjudandet på de andra?
Ja, och hur tar vi marknadsandelar? Liksom. Så det kommer mycket ner till liksom produkt och marketing. Det har historiskt sett varit liksom grejer som vi har gjort väldigt bra på, framförallt Sverige, där vi har lyckats ta mycket marknadsandel, stor marknadsandel. Och det är väl det som vi, liksom behöver, nu, som vi nu behöver översätta till USA och Frankrike och ett gäng andra marknader.
Jag tänker, för att få de här människorna att lösa komplicerade uppgifter tillsammans, så måste man få dem att samarbeta på något sätt. Jag tänker att i din roll ligger mycket av ansvaret för att få människor att jobba bra tillsammans. Vi pratar lite grann om det. Jag tänker så här, du var inne på med att efter att man har stött på en motgång så ska man försöka ventilera eller rensa luften. Hur får man andra människor att bli bra på att säga vad de tycker eller stå upp för sina åsikter eller sådär i en grupp? Vad är din erfarenhet av det? Har du några perspektiv du använder dig av?
Alltså, i mitt fall så jag får ju aktivt jobb. Jag får ju liksom bita mig i tungan 9 gånger av 10, för jag har så lätt att säga någonting. Och de sakerna som jag tänker säga kanske inte liksom per definition är liksom fel. Men jag har liksom lärt mig att jag behöver liksom suga in mycket av det för att liksom bara låta andra komma till tals. Så liksom med min profil så är det väldigt bra att...
Prata mindre. Är det, och till och med, tänker du ofta på, jag ska inte prata nu. Pratar du då ofta sist? Eller ibland så väljer du inte göra det alls?
Jag gillar att inte behöva göra det alls. Och jag tycker det är jäkligt liksom motiverande att se. För jag tycker att jag säger mindre och mindre. Och det är ett jättebra kvitto på att liksom vår ledningsgrupp och vår organisation verkligen tar sig an liksom problem och bara löser dem utan att man behöver tänka på det. Och det är jätteinspirerande. Nu låter det som att jag alltid har löst, och så är det givetvis inte. Vi har gått i jättemånga liksom diken där jag har varit ytterst ansvarig för det. Men liksom det,
jag förstår känslan med att det här med att du inte känner att du behöver bära på samma sätt då. Jag fattar, precis. Och skulle du säga att det är uttalat? Vet man till och med om det att du vet att du brukar prata mycket?
De som har varit med ett tag vet nog det, ja.
Men du brukar inte säga det, som till exempel, nu ska inte jag prata igen, för jag brukar alltid prata så mycket. Nej. Det måste vara ert. Nej. Det är bara någonting som du tänker på själv.
Ja.
Och om du vet att människor har åsikter i gruppen om varandra eller om en viss sakfråga, och liksom du vill uppmuntra till det, eller du till exempel märker att någon pratar kanske inte bakom ryggen, men ibland kan det vara det också, men utanför mötet om en fråga istället. Hur får du liksom gruppen att göra det på plats där man behöver ta upp det?
Det är en knepig uppgift, men vi har det också en utav de här liksom omställningsperioderna där man går från liksom 0 till 100 och liksom från 100 till över, där man tidigare så har man ju kunnat prata om allt runt ett bord så här, för det har inte varit fler än 10 pers eller vad det har varit. Och sen när man helt plötsligt är liksom 40 eller 50 eller vad man nu är, så behöver man liksom hitta konstellationer för att förstå var man pratar om vad. Och vem som faktiskt har final saying i vissa frågor och varför. Och det är liksom en övning som vi har gått igenom ganska nyligen. Som är så pass liksom, vi får se hur det landar, men det är ju spännande. Alltså det är en omställning, och alla omställningar är ju utmanande. Ofta blir de bra, ibland så blir de inte bra. Och det är ju människors känslor som styr i mångt och mycket. Och de behöver man försöka hantera på bästa möjliga sätt. För att, jag menar, varken jag eller någon annan vill göra någon ledsen, men samtidigt så behöver man försöka ta rationella beslut som är bra för bolaget. Och då så, alla kommer inte alltid tycka det är kul. Så är det.
Fattar. Det var delvis kryptiskt svar.
Vad vill att jag förtydligar?
Hur gör man då när någon pratar bakom ryggen på varandra i ledningsgruppen, säger vi?
Man fångar upp frågan och sätter in i en större kontext som är kopplat till bolagets liksom strategiska initiativ.
Om du känner att någon person eller funktion inte levererar, hur brukar du ta dig an det?
Jag är ganska rak. Så jag dansar inte kring elden, utan jag frågar om jag kan hjälpa till. Eller om det är någonting som vi har liksom på gång som inte jag är med på. Eller hur vi som liksom grupp kan hjälpas åt för att ta det liksom ett hack till.
Men det blir tydligt ganska snabbt om man jobbar för eller med dig att du inte tycker att man levererar.
Ja.
Du har tidigare sagt i någon intervju, tror jag läste, att din ledarstil är aningen osvensk. Vad menar du då?
Jag kommer ju från ett hem och liksom en släkt där liksom, många som har sett liksom den typen av konversationer som vi har liksom runt ett middagsbord liksom är så här, varför skriker ni på varandra? Men vi pratar ju bara. Och det gör att liksom, det är liksom både högt i tak och ganska hög ljudvolym. Och det är liksom, vi har inte så stora egon i min familj eller min släkt. Och det är liksom kul att jag bjuder gärna på mig själv, men jag bjuder gärna på dig också. Och det tycker jag är liksom fine. Och sen så är liksom, har inte jag på något sätt copy-pastat mitt liksom middagsbord som jag har under mina liksom 30 år hemifrån och tagit med mig det in på businessen. Men jag tror att det är väl mitt liksom social heritage, så att det är klart att det är mångt och mycket styr hur jag är. Och sen så tror jag att det finns jättemycket utav det som jag har jobbat på att sålla, till exempel att bita mig tunga 9 gånger utav 10 och att inte vara så här ultradirekt som jag kanske var för 5 år sedan, utan att liksom vara, men med en lite mer liksom proaktiv underton. Det handlar inte om att säga att det är fel eller det är inte tillräckligt bra, utan man vill ju säga det, men med undertonen, hur löser vi problemet tillsammans?
Hur tror du att din egen organisation skulle beskriva ditt ledarskap?
Jag är nog fortfarande lite naiv, men jag är mer insiktsfull idag än jag var när vi grundade bolaget. Så jag tror att de skulle beskriva mitt ledarskap så som jag själv har beskrivit det, i mångt och mycket. Och det skulle jag då sammanfattningsvis säga är att jag är väldigt rak, men att jag är ganska rättvis. Att jag är passionerad och jag jobbar hårt. Och det värdesätter jag liksom. Och jag tror att det liksom uppfattas i min ledarapproach.
Hur många timmar i veckan måste jag jobba då för att imponera på dig?
Det kommer inte ner till det. Jag har konstiga fixidéer för mig själv och ganska liksom så här hög standard för hur jag vill bete mig. Och liksom vad jag vill göra och vad jag vill åstadkomma. Men för att imponera på mig så behöver du göra det som vi har sagt att du ska göra och 10% till. Då blir jag imponerad.
Om du skulle ge dig själv feedback i ditt ledarskap, vad skulle den vara då?
Jag har en kompis som när han var 14 år på Ayia Napa tatuerade "Don't take life too serious". Det hade varit en bra tips till mig själv. Liksom. Om jag hade kunnat sno hans quote och bara sätta det på mitt skrivbord. Så det är så här, ibland måste jag bara ta allt med en klackspark. Det, så här, det vi gör spelar ingen roll. Alltså helt ärligt. Det är absolut, vi har människor som jobbar hos oss och det är jätteviktigt att de tycker att det är kul och att de tjänar pengar på det och att de lär sig saker och liksom att det skapar en trygghet för dem. Men i det stora hela så är det så här, vi förändrar inte världen. Alltså så här, om vi säljer för 1 miljon mer eller mindre, det gör ingen skillnad om 100 år. Det behöver jag mena.
Hur viktigt skulle du säga att det är att utvecklas som människa i rollen som entreprenör?
Jätteviktigt.
Och finns det någon rutin eller vana du har lärt dig, fått till dig, som du använder dig av för att göra det regelbundet? Du liksom tar hand om den. Jag menar, det är uppenbart att du tar hand om kroppen i fysisk träning. Liksom. Mm. Men vad betyder det när det kommer till att utvecklas som människa?
Ja, men det finns ju en ganska bra liksom playbook för det också som många applicerar. Fysisk träning. Jag har alltid tränat mycket och jag tycker att det är jättekul och givande. Och nu så min utmaning med min egna träning, det är att jag behöver se det som maintenance och någon typ av mental development snarare än att jag gillar att träna väldigt hårt och mycket och jag har tävlat i fitness tidigare, så det ligger i, det faller sig naturligt för mig. Men nu försöker jag liksom switcha till att se mig själv som en motionär och det är utmanande men väldigt givande. Bortsett från det så jag försöker spendera så mycket tid som möjligt med mina barn och det är tillbaka till liksom give hela den här, jag tror bara att hela min liksom gratitude-stapel har höjts så mycket sen jag fick barn och sen jag kunde liksom komma hem och lägga bort telefonen i några timmar och liksom vara med dem och bara känna att det är sjukt nice. Det ger mig mycket. Jag är ganska hård med att liksom jag sover mycket, så att det är 7-8 timmar. Det blir sällan mer, men det blir sällan mindre, så det är där någonstans. Och sen så har jag liksom, jag vill läsa mer för jag tycker det är väldigt givande, men jag har svårt att få in det med mycket jobb och 3 småbarn, så det blir för lite böcker. Men det tycker jag är väldigt givande också. Men sen så är jag liksom 2-3 sessions i veckan, 2 oftast, där jag kallbadar och bastar. Det är liksom min veckocykel för att utvecklas både som människa och ledare.
Och om vi skulle prata om kalender en liten stund och insikter i hur man planerar sin tid väl. För jag ser framför mig 3 barns pappa, tillväxtbolag, ganska ung farsa också, eller hur? Fick första barnet?
När jag var 30.
Ja. Mm. Och i Stockholm.
Ja, det är ju absolut. Ungt. Jag är ju absolut yngst i humlan.
Ja. Så du har ju uppenbarligen, med tanke på att du sitter här, liksom lyckats få ihop ditt liv.
Mm.
Och det är den vanligaste utmaningen som jag får till mig när någon har ett problem, är jag vet inte hur jag ska få ihop mitt liv. Och nu tänker jag, har vi ett jävligt bra ideal här, sitter framför mig. Ja. Ge mig lite perspektiv där. Det kanske börjar i, hur planerar du en vecka?
Men söndagen är ganska helig, då försöker jag lägga liksom en timme i alla fall på liksom att planera veckan som kommer. Och liksom jobba av de tyngsta grejerna inför veckan som kommer, så att jag inte börjar måndag morgon med liksom en backlog som känns blytung. Och sen så har jag liksom måndag till torsdag så har jag ganska liksom tydliga, jag går upp 7:30. Ibland går jag upp lite tidigare och då så, jag brukar kunna få in liksom en halvtimmes jobb precis när jag vaknar. Alla mina barn är tack och lov väldigt morgontrötta. Eller tack och lov, it's a blessing and a curse. Det är fantastiskt för de sover mycket i regel. Men det är jobbigt för att de har aldrig tid till dagis. Yeah. Men jag brukar kunna få in en halvtimme på morgonen. Sen så liksom barnen vaknar vid 7.40, gör i ordning dem, käkar frukost, jag fastar. Jag dricker en kaffe på morgonen. Sen så lämnar jag dem på förskolan vid 8.35 ungefär. Går hemifrån 8.30, är på jobbet typ 5.10-9. Och sen så jobbar jag. Jag har jättemötestunga dagar från 9 till 18. Så majoriteten av min tid under office hours, och mina office hours är då från 9 till 18, spenderas i möten. Den absoluta majoriteten av mötena är interna möten. Och sen så tränar jag en timme på lunchen. Så jag har sällan lunchmöten inbokade, utan 4, ibland 5 dagar i veckan tränar jag mellan 12 och 13. Och sen så kör jag på under eftermiddagen från 13 till 18. Då brukar jag röra mig hemåt, så att jag är hemma. Jag bor nära jobbet, tack och lov. Så att jag är hemma strax efter 18 och spenderar 1,5-2 timmar med familjen. Och då försöker jag verkligen vara liksom present. För att, ja, nu har vi 3 barn och en av dem är en liten bebis. Och det är helt sjukt, för tiden går så fort. Jag minns inte att de andra 2, som bara är 4 och 2, har varit bebisar. Så att det är viktigt att vara present. Och det säger alla föräldrar, och jag liksom kan bara skriva under på det, att time flies, de är tonåringar imorgon och så vidare. Det är verkligen så. Så då försöker jag vara där och då. Och sen så går våra 2 äldsta barn och lägger sig vid 7:30-8. Dessförinnan har vi väl hängt lite med familjen, käka middag och sådär. Så brukar jag lägga dem, och sen så brukar jag och min fru käka middag typ precis när de har somnat. Sen så brukar jag jobba rätt mycket på kvällarna. Jag har ungefär 3 timmar på kvällen. Så liksom antingen från då strax efter 8 till 11. Eller worst case från liksom 9 till 12. Det blir lite i senaste laget. Ibland så liksom klämmer vi in någon liksom serie eller någon film där. Men vardagskvällarna måndag till torsdag är liksom mycket jobb. Från det att barnen har gått och lagt sig till det att jag själv går och lägger mig vid 11:30-12. Och som sagt, jag möter tunga dagar 9 till 18, så att från då 20:30-ish till det att jag går och lägger mig, de 3 timmarna är mycket mail och mycket liksom spreadsheets, liksom olika typer av liksom arbetsdokument och strategier. Det brukar jag sitta med på kvällarna, för då blir jag inte störd.
Mm.
Så ser det ut måndag till torsdag. Fredagen jobbar jag inte kväll, tack och lov. Och då så, ibland så går jag och min fru och käkar någonting. Ibland så har vi hem vänner på middag. Och sen så är det liksom, jag har liksom inga tidskrävande hobbys. Men jag gillar att träna, men jag, liksom, jag spelar inte golf och jag jagar inte. Så jag spenderar mycket tid med min familj. Och det är mycket liksom det vi gör på helgen. Och sen så är det liksom någon timme där på söndag eftermiddag som blir helig för att liksom sparka igång det här ekorrhjulet igen.
Finns det något specifikt tips eller råd eller hack som du plockat på dig som har liksom gjort en avgörande förändring i kalendern som gjort att den har blivit så här? Som gjorde fel, eller tänkte fel, eller inte var lika bra på i början, som du har liksom verkligen satt nu, som du känner det här är en sån här hävstång?
Jag kan inte komma till jobbet efter 9. Jag tycker det är jättejobbigt. Det bara känns som att allt är igång och jag är 2 på bollen. Det är säkert inte så, men för mig känns det så. Det är jobbigt. Och sen så det är viktigt för mig att vara hemma vid liksom 6 eller strax efter 6, för att de timmarna med kidsen är lite precious liksom. Så att därför så blir det så här, jag spenderar väldigt sällan mer än office hours på kontoret. Ibland så reser jag eller så har jag liksom externa möten, så att mitt team kanske ser det som att jag spenderar mindre tid. Det gör de säkert, för att jag är inte på kontoret 40 timmar i veckan. Men det är det som är liksom så här min grundgrid. Men att ha dem är viktiga för mig, för jag vill jobba när alla andra jobbar. Jag liksom behöver finnas i den fasen. Sen kan jag göra lite grejer på kvällarna eller liksom tidig morgon med. Men den grunden är rätt helig och jag gillar de rutinerna. Så att bortsett från det då, så är jag aldrig hungrig på morgonen. Så jag tycker det är rätt nice att bara dricka typ en halv liter vatten och en kopp svart kaffe när jag vaknar. Så den är också så här, den är bra för att hålla mig lätt och alert på något vis. Om jag skulle trycka en tung frukost, då blir jag, dels så blir det att jag äter mer under resten av dagen för att mitt blodsocker går så här, och då blir jag mosig och trött och såg upp i vikt. Så det undviker jag.
Yeah. Jag ser framför mig att om man har den typen av pannben, har grindat så som ni ändå gjort och sen jobbat väldigt mycket 9-2 från början och sen liksom tagit på er ett team och sådär, så måste stressen ha varit väldigt hög i några perioder.
Mm.
Jag tänker att, och sen familj på det också. Har du varit utmattad eller varit nära väggen någon gång? Mm.
Jag har liksom aldrig tagit in någon för att göra den bedömningen professionellt. Jag har väl haft liksom en period där allting har känts väldigt jobbigt.
Yeah.
Men då på samma sätt som liksom ett möte eller liksom ett stort affärsprojekt kan gå in i väggen, så har jag liksom försökt hantera det på samma sätt. Då kanske jag inte bara liksom tränar bort det och sover bort det, utan då kanske det är så här, men nu tar vi en resa, eller liksom mina föräldrar kanske kan ta barnen över helgen, så kan jag och min fru dra på något spa eller vad vet jag. Men liksom någonting väldigt avkopplande. Så att jag tror att jag är ganska bra på att se de signalerna. Och jag menar, jag ska inte säga att jag aldrig varit stressad. Det är klart att jag har varit stressad. Men majoriteten av min tid är så kul, så stimulerande och ja, men liksom på det hela taget bra. Så att just nu så vill jag inte trappa ner. Utan det känns ganska bra.
Ja, det var ingen invit att du ska trappa ner. Utan,
det är mer att jag tror att många som hade haft det schemat kanske hade sagt att det var mycket. Liksom.
Ja,
det är det jag medveten om att det är.
Fattar.
Men jag tror att jag frodas i den miljön.
Mm. Och sen så lade du in ett par krispaket också, för den är jag även intresserad av. Den vill säga, när det blir för mycket då, hur gör man då? Och du har några exempel nu. Du kan använda familjen för att liksom åka iväg själv på ett spa. Men du kan även dra ner då antalet möten i en vecka, tänker du?
Att absolut, ja. Absolut.
Ja.
Och det tror jag, den tjänsten måste man göra sig själv. För jag är ganska liksom plikttrogen och liksom har fått en liksom ordentlig och liksom tuff uppfostran från mina föräldrar. Så det är så här, jag vet inte om jag har missat mer än liksom 3 skoldagar på mina 9 år i grundskolan. Nu överdriver jag, men you get the point. Jag kan räkna dem på 2 händer. Jag har inte varit sjuk. Liksom. Dels för att jag har ätit bra och tränat bra och sovit bra, så att jag alltid haft ett bra liksom immunsystem. Men också för att så här, jag har inte varit hemma för att jag har varit lite snuvig. Det är liksom nonsens hos mina föräldrar. Så, att, och, så det har gjort att jag har liksom varit så liksom ganska hård och ställt krav på mig själv. Men jag har också insett att det kan vara smart, precis som du var inne på, att så här, men när det blir mycket, vilket det blir ibland, då får man banta ner det som inte är supermega viktigt, för det är viktigare att bli riktigt bra igen än att gå runt och vara halvdålig och att alla är less på att man inte är skärpt eller liksom frånvarande.
Nu har det hjälpt det för dig, du också hållit på med kroppen så mycket, som med fitness och sport och sådär, att du, apropå signaler, vad är liksom några signaler som du kan plocka upp då? Eller är det att du liksom sover sämre en natt och då vet att den kommer jag vara lite, men jag får en natt till där det är så här, då måste jag boka av något? Eller hur, liksom, hur ser signalsystemet ut för dig själv när du ska börja skära ner, och hur går du med på att göra det och så där?
Mm.
Eller är du bara bläst för att du inte varit med om de här grejerna? För det känns inte så.
Nej.
Yeah. Du vet som att du knappt vet vad jag pratar om.
Nej. Så här, jag tror att det är 3 saker som jag ser på mig själv. Och det ena är att jag sover dåligt och jag drömmer jättemycket konstiga grejer. Då vet jag att någonting inte är bra. Den andra grejen är att jag har svårare att koncentrera mig. Jag kan alltid vara väldigt skärpt och liksom fatta exakt vad jag gör och liksom vara där och då.
Yeah, yeah.
Och är inte det, så är det liksom ett väldigt dåligt tecken. Och den tredje grejen är, jag är ganska liksom så här hård med att jag konsumerar inte alkohol i veckorna om jag inte är på någon liksom jättetrevlig tillställning och dricker glas vin av någon anledning. Jag tycker att det är gott med både öl och vin. Jag dricker inte speciellt mycket. Men så här, när jag märker på mig själv att så här, varför dricker jag en öl för att jag sitter och svarar på mejl klockan 23.30? Det gör jag ju alltid. Liksom. Då har jag insett att så här, nu är det någonting som så här, tillbaka till det här liksom negativa dopaminet eller vad man ska kalla det för. Då är man i någon, så här, någon typ av destruktivt beteende enkelt. Liksom. Och det städar jag bort. Liksom. Yeah. Och sen så, alltså rent praktiskt har vi det väldigt bra, för både mina föräldrar och min frus föräldrar är liksom nära och kan hjälpa oss med barn. Och vi har en tjej som hjälper oss med barnen några dagar i veckan. Så att vi har byggt upp en liksom ganska bra struktur kring det som möjliggör hyfsad flexibilitet trots att vi har 3 barn. Och jag kan åka på affärsresor utan att liksom huset brinner ner. Och det känns jätteskönt. Såklart både för mig men också för min fru.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronans Arena, som erbjuder coworking i världsklass. Om du har funderat på en ny arbetsplats, eller bara vill byta till en extra inspirerande miljö för era möten, seminarier eller konferenser, då är Arena den supermoderna versionen av coworking som ersätter eller kompletterar kontoret ni har idag. Med attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala har Vasakronan samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. Funktionella, smarta och ovanligt inspirerande lokaler med flexarbetsplatser, lounger för pauser och möten, möjlighet till eget kontorsrum och mötesrum efter behov. Genomtänkta detaljer från designen av rum, ergonomi, ljud, ljus och till och med doft för en effektiv, smart och härlig upplevelse med service i framkant. Upplägget är enkelt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Börja med att gå in och kika på bilder och ta en rundtur för att få en känsla. Sen bokar du in en tid i din kalender för att få uppleva arena i verkligheten. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se/arena. Och där kan du även fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena. Coworking i världsklass.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag tänkte jag skulle avsluta med några snabba frågor. Och nu är det viktigt att du svarar hyfsat snabbt då, är hela min poäng med det här formatet.
Ja. Ja.
Och för lyssnarnas skull så ska de veta att jag vet det här om dig för att jag har frågat dig om det här innan.
Vad händer om jag har uppdaterat svaren då?
Ja, men det är hur okej som helst. Det ska bara gå hyfsat snabbt, okay. Hela poängen. Vad är din vanligaste ursäkt?
Jag hann inte.
Du kan inte leva utan din familj, har du sagt.
Mm.
Vad har du behövt offra, skulle du säga, för att göra jobbet du gör och uppnå dina framgångar?
Mindre social tid med vänner.
Du plöjer managementlitteratur och inspireras av idrottsmän.
Mm.
Vilken idrottsstjärna är du mest peppad på just nu?
Jag är serbisk påbrå, så jag måste säga Novak Djokovic och Nikola Jokic. Världens bästa tennisspelare respektive världens bästa basketspelare. Det är inte up for debate.
Såklart. Och nästa fråga var, när hinner du läsa? Men det har du redan svarat på att det gör du inte.
Nej, gör jag det så är det någon kväll alldeles för sent och då går det ut över min sömn, så då är det ändå inte bra.
2,5 kopp kaffe om dagen.
Mm.
Aldrig efter 2.
Ja.
Det är ju kungen då på den. Varför aldrig efter 2?
Det är väl halveringstid på 9 timmar. Så
wow.
Att koffeinet är ur kroppen senast 23. Och då behöver jag sova.
Det är otroligt. Jag älskar när de kommer med en analys på det också.
Mm.
4 timmar och 15 minuter skärmtid om dagen på din telefon.
Mm.
Vad är målet?
3.
Du har sociala medieappar som LinkedIn, Facebook och Instagram på din telefon. Varför inte TikTok?
Den algoritmen verkar ju vara allra värst. Alltså den får ju människor riktigt hooked. Och jag plockade bort, jag har inget privat Instagram-konto, utan Instagram-appen i min telefon är kimis. Och så jag har valt att liksom, jag har ingen privat Instagram och jag behöver den tiden och jag behöver det headspacet. Så att jag har gjort mig själv den tjänsten. Och när jag såg hur hooked alla blev på TikTok, så valde jag bara att stay away.
Man blir skrämd.
Och sen känner jag mig lite för gammal. Det kanske man inte får säga, men liksom, jag vet inte. Jag känner mig som en dinosaurie.
Hur gammal är du nu?
Jag fyller 35 om en månad.
Otroligt ändå. Ja. Du bor enligt dig själv för dyrt.
Ja.
Kör en ganska dyr bil och har lite för mycket dyra kläder.
Ja.
Du sa lyxfällan nästa. Jag blir stressad för din skull.
Ja.
Skulle du säga att du har en plan för din privatekonomi?
Ja, jag ska ju bli miljardär, så det har jag ju. Men i närtid, nej.
Ja. Du äter kosttillskott som ashwagandha och Huberman-kuren.
Ja.
Kan vi ta Huberman-kuren?
Nu har jag inte den nära till hands, men det är ju magnetin, tror jag det heter, som är en liksom specifik substans som finns i magnesium. Zinkpicolinat, som är crème de la crème i zinket. Liksom. Inositol. Nu säger jag att jag inte kan det, så kan jag det. Nu har jag nailat 3 av 5. Inositol, Kan du hjälpa mig med de två sista?
Nej, jag kan faktiskt inte det.
Nej, men det är två till.
Jag tror att det är tenin, men du blandade ihop dem. Jag tror att det är magnesium och en viss tiatenate, va? Och sen så är det tianin. Ja. Och apigenin. Är det så?
Ja, men då har du ju nailat dem.
Ja, då har vi tagit dem. Ja. Okej. Okay. Vad gör de?
Ja. Inositol,
yeah.
Apigenin,
yeah.
Zinkpicolinat,
yeah.
Och sen magnesiumblandningen som heter vadå?
Tiatenat, tror jag.
Ja, exakt.
Yeah.
Och sen så sa du den femte.
Jag glömmer bort den. Ja.
Får spola tillbaka och lyssna om.
Vad gör de för dig?
Jag tar dem två timmar innan jag går och lägger mig. Yeah. Och de gör att jag... det innehåller ju liksom inga melatonin eller så. Men man somnar ändå liksom lite mjukare, I guess. Framförallt, så jag vaknar ganska många gånger på natten med att jag har tre små barn. Och det gör att jag somnar om väldigt lätt.
Mm.
Så ganska bra rekommendation faktiskt.
Mm. Snyggt. Du tränar i snitt 5,5 gånger i veckan.
Mm.
Gym och någon typ av cardio.
Mm.
Kan det bli för mycket?
Nej, 5,5 är inte för mycket. Jag har tränat liksom det dubbla, så att jag pallar mer. Men då hade jag inte den liksom arbetsbelastningen och den liksom familjesituationen som jag har. Men framförallt så kan det bli för tungt. Så jag behöver liksom lite grann hålla koll på mitt nervsystem. Och det är, liksom, oavsett om det är 5 eller 6 pass i veckan, så försöker jag, säga att det är 5, så försöker jag ha 3 styrkepass och 2 liksom kardiopass. För att de 3 styrkepassen tenderar att bli så tunga så att jag liksom tar koll på mitt eget nervsystem. Så jag behöver liksom vila. Så att det blir inte mer än 3. Liksom.
Hjälp mig, vad är ett kardiopass? Alltså vad gör man då?
Antingen så springer jag 1 mil på pannben. Eller så sitter jag på en cykel och svarar på lite mail samtidigt.
Alltså du köttar ändå, vad måste man göra? Vad bänkar du?
Jag har bänkat 150.
Yeah.
Men det är snudd på preskriberat, för det var liksom 4 år sedan.
Yeah.
I modern tid så är mitt bästa en 7 på 120.
Stark.
Mm.
Du sover 7-8 timmar per natt.
Mm.
Nu berättade du svaret på den här frågan, inser jag. Jag tänkte eget sovrum eftersom du sover så mycket. Men du tror att du väcks av dina barn.
Ja, yeah. Vi har våra 2 äldsta barn i deras sovrum. De delar rum.
Yeah.
Och sen så sover jag och min fru och vår bebis i en säng. Och sen så brukar någon av de 2 äldsta vakna och säga mamma, mamma. Men då är det ändå pappa som får ta dem för att mamma ligger med en bebis. Och då lägger vi oss i gästrummet. Så att vi börjar i liksom 2 sovrum men slutar upp i 3.
Fattar.
Mysigt.
Verkligen. Det låter som någonting jag ser fram emot.
Ja.
Du är mest stolt över att du gör ett bra jobb och är en bra far och man, och att du samtidigt har kul. Vad betyder det att vara en bra man för dig?
Ja, jag vill ju liksom ta ett stort ansvar för att liksom både mina barn och min fru ska ha det bra. Jag vill vara närvarande när jag är där. Den är jätteviktig. Historiskt sett har jag inte varit bra på det. Jag har kunnat liksom smygsitta med telefonen och svara på mejl eller kolla onödiga grejer på sociala medier, och det är en av anledningarna till att jag har tagit bort vissa av apparna. Så att för mig är det liksom viktigt att vara present. Och att så här, tiden är ju liksom väldigt begränsad på den här planeten. Vi vet inte hur begränsad den är, men det är liksom så här, när man väl ger den, då behöver man faktiskt ge den fullt ut och liksom committa till det. Så det är väl på något sätt att så här, liksom vara där och hjälpa till och liksom bara, jag vet inte, dela på det.
Fint. Man blir glad om man lyssnar på dig.
Kul.
Ja, verkligen. Ja. Vad är nästa stora mål för Kimmy?
Vi har precis signat en butik i New York, och det är en jättestor milstolpe för oss. För ganska precis ett år sedan så öppnade vi vår första internationella butik i Paris. Och nu blir det liksom den första utanför Europa. Så det är väldigt stort. Och det är liksom, målet är väl då att öppna den. Och det andra målet är väl att den ska liksom hjälpa oss att bygga varumärket i USA och därmed generera massa omsättning. Och lyckas vi med det så kommer det bli bra. Dels för att vi kommer ha confidence att öppna massa andra butiker. Men också för att det kommer kunna hjälpa oss i vår egna e-handel och via återförsäljare och sådär. Så det är en viktig pusselbit att få på plats och lägger mycket tid, energi och resurser på den just nu.
Är det nästa stora mål för dig också? Eller har du ett eget nästa stora mål?
För mig privat?
Ja, som person, ja.
Nej. För Kimmy så är den jättestor. För mig... Nej, privat, jag vet inte. Jag måste få återkomma.
Ja, absolut. Vem tycker du att jag ska intervjua i podden?
Jag tycker att du ska intervjua Johan Reborg. Och jag säger det för att säga, jag tycker att han är så sjukt jäkla rolig och han har gett mig många goda skratt. Men jag tycker också att jag känner honom absolut inte, vi har aldrig träffats eller så, men det känns som att han har en väldigt liksom så här öm sida och han har liksom pratat mycket om att så här, den här liksom pressen på att hela tiden vara rolig och liksom leverera och sen så här, ja men kan det finnas mörka stunder där man liksom kan ha skör, där man kan vara skör eller må riktigt dåligt. Det är ju jättetråkigt givetvis, men det är en ganska intressant liksom dynamik och symbios att förstå, och jag tycker att han är en av de komiker som känns så liksom genuin och både rolig i sina roller och privat, så att jag tror att ni har haft ett bra samtal. Om du ska spänna bågen och få hit en tung internationell gäst, så tycker jag att du ska sikta på Robin Sharma. Och han har skrivit en bok, han har skrivit många böcker, men han har framförallt skrivit en bok som heter Munken som sålde sin Ferrari. Jag vet inte så mycket om honom, men kan man skriva en bok som är så liksom impactful som den har varit för mig och för många andra som har läst den, då har man mycket bra att säga.
Du, vilket enormt nöje det här har varit. Ja, tack så jättemycket.
Jag håller verkligen med. Ja, tack.
Tack för det. För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa, så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok, där jag heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka, ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin, så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden, så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja, då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större.